Förra veckan presenterades LSS-utredningen och Synskadades riksförbund är kritiska. Välkommen till Radio SRF vecka 3. Jag heter Joakim Kohlman. Ja, nu är vi tillbaka igen efter juluppehållet med nya program ifrån oss här i Radio SRF. Och vi kan redan nu också berätta att vårens första direktsändning är på gång. Den kommer att äga rum fredagen den 1 februari. Och då är det organisationsråd som vi kommer att sända härifrån SRF-salen i Enskede. Ja, vi ska ju som sagt prata om LSS-utredningen i dagens program, men vi ska börja med att istället prata om talböcker. Talboken Det stora könsexperimentet av David Eberhard har tagits bort från Myndigheten för tillgängliga mediers tjänst Legimus. Anledningen är att det har uppdagats att bokens inläsare på flera ställen i boken lagt in egna kommentarer där han är kritisk till författarens tolkningar av vad postmodernism är. Så här låter det bland annat i talboken.
Inläsarens kommentar. Jag tycker författaren har misstolkat postmodernismen rätt rejält. Att sanningar inte finns är det knappast någon postmodernist som påstår. Snarare att sanningar finns men är utbytbara. Dessutom är det tveksamt att kalla det för en rörelse. Det är en paraplyterm för olika ismer. Till exempel poststrukturalism med flera. Slut på inläsarens kommentar.
Ann Stigell är senior rådgivare på MTM och hon säger att det är mycket tydligt reglerat i avtalet hur inläsarens kommentar får användas.
Och inläsarens kommentar får ju endast användas för att till exempel beskriva bilder som inte är tillgängliggjorda i texten eller som man inte beskriver i texten som redan är tryckt. Eller också för att rätta upp uppenbara tryckfel. Till exempel om det skulle stå att Columbus upptäckte Amerika 1992. Det har man ju rätt att ändra. Och då kan man säga inläsarens kommentar och så ändrar man till rätt årtal.
Vad händer då hos er när en sån här situation uppstår som det har gjort nu?
Egentligen är det så att oavsett orsak, vi reklamerar ju olika inläsningar och vi gör det av olika skäl. Så att det här är egentligen bara en grund för att reklamera verket. Man reklamerar en bok för att den inte motsvarar de krav som finns i just de här nämnda riktlinjerna. Och när man reklamerar så gör vi det till leverantören och så kräver vi att leverantören åtgärdar felen. Och just när det gäller den här boken så pågår just nu en ny inläsning av boken med en annan inläsare.
Just den här specifika inläsaren, han har ju idag över 600 böcker i tillgängliga Legimus. Kommer ni göra några kontroller av de övriga verk som han har läst in?
En av konsekvenserna av just det här som har skett nu i helgen, det är det att MTM utreder just nu, och det gör vi i dialog med leverantörerna, den här inläsarens övriga inläsningar som har skett under några års tid. Och under den här utredningen så kommer vi att undersöka hur vi ska helt enkelt säkerställa att våra riktlinjer efterlevs, att det inte kan bli den här typen av konsekvenser.
Ja, hur kan man då som låntagare eller läsare av de böcker som finns i Legimus vara säker på att böckerna blir korrekt inlästa?
Ja, vi menar att som låntagare hos MTM så man ska vara trygg i att talböckerna är korrekt inlästa utifrån den utgivna boken. Vi har ju i Legimus ungefär 125 000 talböcker och de finns på knappt 60 språk. Och vi har bara fått information om ett enda fall, ett liknande fall, tidigare. Så att jag skulle nog ändå säga att man kan vara trygg med att våra böcker är korrekt inlästa.
Görs det liksom några stickprovskontroller eller så innan man publicerar böcker?
Vi har ju i de här riktlinjerna som finns, som utgör en del av avtalet, så står det ju väldigt tydligt vad inläsaren både får och inte får göra. Och när en bok läses in så ingår det i leverantörens uppdrag att korrekturläsa talböckerna. Och sen så ska inläsaren korrigera sin inläsning utifrån de kommentarer som korrekturläsaren gör. Just i det här fallet så har inte det fungerat och det är ju tydligt. Och det kommer vi ju noggrant undersöka då som jag har nämnt på olika sätt.
Tror du att det här kommer att innebära några konsekvenser, till exempel att ni skulle sluta samarbeta med just den här leverantören?
Nej, jag tror inte vi kommer att sluta samarbeta med leverantören eller säga upp avtalen. Därför att vi har redan nu inlett ett åtgärd för att ersätta den här boken, just den här inläsningen, med en ny inläsare, och den kommer att produceras extremt fort. Då följer ju leverantören sina skyldigheter utifrån avtalet.
Den aktuella inläsaren arbetar på Grammakorrektur, och där kommenterar Magnus Randér så här.
Alltså det rent korta är ju bara att vi har gjort ett fel här, inläsaren, vi har gjort ett fel här och den produktionen ska rättas, och det är väl lite oklart hur den rättningen ska gå till, om det räcker med att bara rätta eller om det blir någon annan åtgärd för att få själva boken upp i katalogen på ett annat sätt. Men det är liksom, det bestämmer inte vi, utan det är helt och hållet MTM:s sak då. I övrigt så är det också MTM som avgör vem som får läsa, och det är de som har godkänt inläsarna. Det är ingenting som vi kan göra själva, utan allt det där ligger liksom i MTM:s händer, kan man säga då.
För Dagens Nyheter så medger inläsaren att han har gjort fel, och han skyller på en kombination av en dålig dag och sina specialkunskaper i just ämnet postmodernism. Jag blir provocerad ibland av lättsamma vulgärtolkningar av det ämnet, men det var helt fel av mig att läsa in dessa kommentarer, säger han till tidningen. SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson, han poängterar vikten av att talboksläsarna måste kunna veta att de böcker de får är korrekta.
Vi är ju angelägna om att få böckerna så som de är, alltså inlästa från början till slut så som de är, och inläsares personliga kommentarer hör ju inte hemma i det sammanhanget.
MTM korrekturläser ju inte böckerna själva, utan det ansvaret ligger på produktionsbolagen. Tycker du att det är en bra lösning?
Om MTM väljer att lägga ut korrekturläsningen, så de har ju ändå ansvar för att se till att den fungerar, och det företag som gör korrekturläsningen måste ju se till att sånt här fungerar. Så egentligen borde ju det här aldrig kunnat ske. Felet är ju att det har gått igenom korrekturläsningen, och där har du slarvats med korrekturläsningen, och det måste ju MTM ta tag i med hårdhandskarna, tycker jag.
Och det sa Håkan Thomsson. Och det var en synskadad läsare som uppmärksammade att de här kommentarerna hade lagts in i boken och berättade det för författaren David Eberhard. Och boken har som sagt tagits bort ifrån Legimus. Ledsagarservice inom LSS försvinner och ersätts av en insats som kallas personlig service och boendestöd. I alla fall om förslagen i LSS-utredningen blir verklighet. Den 10 januari överlämnades betänkandet till övergångsregeringen. Synskadades riksförbund är kritiska till att organisationen inte har fått gehör för sina önskemål i utredningen. Håkan Thomsson är förbundsordförande i SRF.
Det är väldigt tråkigt att den här utredningen har pågått nu under ett par år utan att föra saker och ting framåt. Vi var ju väldigt positiva till att den här utredningen tillsattes, just därför att vi ville tydliggöra en breddning av ledsagarfunktionen, och därför att vi ville tydliggöra att synskadade tillhör personkretsen. Inget av det har vi uppnått med den här utredningen, så att 2,5 år efter att utredningen tillsattes så står vi på ruta 1 fortfarande, och det känns väldigt, väldigt dåligt och frustrerande.
Gunilla Malmborg har varit utredare, och hon menar att ledsagningen i den nya insatsen blir något generösare än vad den har varit hittills.
Vi tycker att ledsagningen har varit, den har varit, på grund av rättspraxis har den blivit lite väl snål, och därför så försöker vi skriva så att det kommer att bli lite generösare, så tillför vi lite pengar.
På vilket sätt blir det generösare?
Att man ska lättare få ledsagning än idag, och vi uttrycker oss på så sätt att det blir lättare, generösare att få ledsagning. Det blir ingen naturligtvis jätteskillnad, men det handlar om att vi tycker att rättspraxis har blivit lite för strikt när det gäller det. Vi har skapat lite utrymme som vi har kunnat lägga tillfört den insatsen.
Men vad innebär det då för fördelar, så att säga, bara kallar det för personlig service istället?
Därför att det är en insats som kan ge ett mer sammanhållet stöd. Alltså det finns personer idag som måste få välja att bo i sitt ordinarie boende och få ett samlat stöd där. Och den insatsen finns inte idag. Den har efterfrågats i många år nu. Alltså då tyckte vi att det var logiskt att ledsagning skulle ingå i den insatsen. Men det är ju ingen förändring liksom för personer som behöver bara ledsagning, helt enkelt. Så är det inte tänkt.
Enligt Håkan Thomsson så finns det en risk att ledsagningen osynliggörs i och med det nya namnet på insatsen.
Så jag är rädd för att när man går till domstol att det finns risk för att domstolen tolkar den här förändringen att ledsagarservice har försvunnit som egen insats och ersatts med personlig service och boendestöd, att domstolarna då tolkar det som ledsagning har nedprioriterats. Jag tycker det hade varit väldigt viktigt att ledsagarservice hade varit en del av namnet i insatsen. Att det hade hetat ledsagarservice och annan personlig service eller ledsagarservice och kompletterande stöd eller någonting i den stilen. Så att det hade synts att ledsagarservice fortfarande är grunden i den här insatsen. Samtidigt som jag faktiskt vill framhålla att det finns fördelar med att bredda insatsen. Det är något som vi har velat från Synskadades Riksförbunds sida. Att man breddar insatsen ledsagning så att den även kan omfatta viss hjälp i hemmet med postläsning. Att kanske få hjälp med att hitta saker på internet och titta på kläder, klädvård i samband med tvätt, att fläckar går bort och sånt. Så att vi har varit för att man har vidgat insatsen ledsagning men inte att osynliggöra ledsagningen som grunden genom att ta bort ledsagningen ur insatsens namn.
Idag så har det blivit allt svårare för personer med synnedsättning att få LSS-ledsagning. Och Gunilla Malmborg, hon tror inte att det kommer att bli någon större skillnad mot hur det ser ut idag.
Alltså om man ska tillhöra personkretsen för LSS, då ska man ju ha omfattande funktionsnedsättningar och behov i sin dagliga livsföring, som man uttrycker det på något sätt. Man omfattande funktionsnedsättningar, då tillhör man personkretsen för LSS. Så om man gör det, om man är synskadad och har den typen av funktionsnedsättningar, alltså man tillhör LSS personkrets, då får man ju ledsagning. Och eftersom jag vi gör ledsagningen lite generösare, så får man ju lättare att få ledsagning. Men sen finns det ju personer som inte kommer in i LSS-personkrets därför att de har inte så omfattande funktionsnedsättningar men har en synskada. Och de får ju inte det lättare att få komma in i LSS med våra förslag. Vi tar inte in synskada som en ny diagnos i LSS. Så att då är för de personerna som inte får LSS-insats, så är man ju som andra då hänvisad till socialtjänstens insatser.
Ni har inte tittat någonting på just personkretstillhörigheterna i den här utredningen?
Jo, det har vi gjort väldigt mycket och vi har diskuterat det mycket med Synskadades Riksförbund. Och de är nog inte nöjda med vårt förslag, men vi har verkligen stött och blött den frågan. För det är ju för mig i alla fall för sig självklart att om man har en synskada och så behöver man ledsagning, så ska man få det. Det tycker jag. Men vi har inte kunnat, alltså konsekvensen att föra in nya grupper i personkretsen för LSS, den är svår att överblicka. Det blir liksom en för, vi kan inte utvidga LSS på det sättet. Så då betyder det att har man inte tillräckligt omfattande funktionsnedsättningar, då är man ju inte i LSS personkrets, utan då får man, behöver man inte kanske alltid vara ledsen för, utan då får man söka socialtjänstinsatser.
Men synskadade nämns ju ändå i förarbetena till den nuvarande lagen som tillhör till personkrets 3. Hade det inte funnits en poäng att förtydliga det i den här utredningen?
Vi har försökt att på olika sätt se vad vi kunde göra när det gäller personkretstillhörigheten och det problem som du beskriver. Men det har vi inte kunnat göra.
Varför tror du att man inte vill tydliggöra personkretstillhörigheten för synskadade?
Ja, det är ju också en diskussion vi har haft i utredningen, och man är helt enkelt rädd att fler personer ska få tillgång till LSS om det tydliggörs att synskadade faktiskt tillhör personkretsen. Det är helt omöjligt att påstå att vara gravt synskadad, blind eller dövblind inte skulle vara ett omfattande funktionshinder. Så att synskade med grava synskador eller helt blinda, de ska naturligtvis ingå i personkretsen redan idag med dagens lagstiftning. Men eftersom domstolarna har tolkat lagen som de har gjort, så hade det varit på sin plats med ett förtydligande, så att man slipper ta den här personkretstillhörigheten i varenda diskussion när man kommer till domstol. Det hade behövts ett förtydligande i lagen för att tydliggöra att den här gruppen tillhör faktiskt LSS.
Hur kommer SRF jobba vidare med frågan nu?
Ja, jag förmodar att den här utredningen kommer ut på remiss, och då kommer vi att besvara den naturligtvis, och sen så kommer vi att agera politiskt för att de förslag som vi tycker är dåliga i utredningen inte ska genomföras.
Och det sa SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson. I dagsläget så är det ju oklart vad som kommer att hända med LSS-utredningen, men om riksdagen skulle anta en ny LSS-lag utifrån den, så skulle den träda i kraft den 1 januari 2022. En annan sak som står för dörren här under våren, det är ju vårt stora medlemsforum Spräng gränserna i början av maj på Waterfront här i Stockholm. Och i nästa veckas program, då ska vi prata med projektledaren Jeanette Kjöller för att höra hur det går. Och vi ska också få en intervju med en av de medverkande. Missa inte det i Radio SRF nästa vecka. Vi hörs då. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu. Eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.